Vad ska vi prata om idag?
Ja, men vi ska väl sammanfatta lite sommaren, ja. Hemestern.
Vi gjorde ju något avsnitt, alltså var det typ i mars? På distans, liksom. Ja, coronadistans.
Ja.
Ja. Och där man hade ångestpåslag, liksom. Och inte visste hur någonting skulle gå. Det vet man ju i och för sig inte.
Nej, heller. Men nu vet vi ju ändå hur det har gått hittills.
Ja, jo. Ja.
Så vi ska prata lite om hur sommaren har varit för oss personligen, men även rent allmänt. Hur,
ja,
hur corona har påverkat.
Norrländskt perspektiv, såklart. Mm. Det tror jag blir bra.
Turismen.
Mm. Och distansarbete tänkte jag att vi kan prata om. Mm. För det tror jag liksom... ja, men där finns det en reell förändringspotential som har gjort mig liksom faktiskt ändå ganska, jag vet inte, positivt inställd.
Alltså?
Ja. Jo, men det kan känna att det finns en öppning i det. Liksom. Mm. Men det kan vi återkomma till.
Mm.
Men som sagt, kul att du tog dig hit.
Ja.
Ja, välkommen.
Tack. Men hej Bo.
Hallå.
Vad har du gjort i sommar?
Alltså typ städat. Städat hela gården. Jag har bott här i 20 år. Och så har jag sprungit på auktioner. Och så har jag två barn som har vuxit upp och vuxit ur. Liksom kläder och skor och sportutrustning. Och barnböcker och barnsängar. Och liksom...
Och du har sparat allt.
Ja, men inte allt, men det blir ju, alltså har man mycket utrymme så har man ju också en tendens kanske att, ja, men då är inte behovet av att slänga eller göra sig kvitt saker lika stort, utan man kan ju liksom alltid trycka in i något utrymme. Men efter 20 år så var det, då var det fullt. Jag har ju liksom, det har ju varit som, alltså min vind här uppe till exempel har ju varit som hemma hos en hoarder. Man har liksom fått gå runt på små stigar liksom bland högar av tavlor och porslin.
Jag lägger in en liten grej här då. Ja. Det är det att förutom barn som har vuxit upp och du har bott här i 20 år, så du gillar ju verkligen att gå på auktion.
Ja.
Och köpa gamla grejer som du inte nödvändigtvis har någon användning för.
Nej,
du är ju en hoarder.
Lite grann.
För jag fick ju se då din nystädade vind.
Mm.
Det var ju som att komma in i något slags museum, ett galleri. Alltså det hänger ju tavlor från golv till tak på väggarna,
ja,
i flera rum. Alltså det är en stor vind.
Ja.
Vad är det här?
Alltså jag har ju... jag tycker ju om sån här, liksom, jag tycker om naiv konst och folklig konst. Och jag tycker om sån här, alltså, jag tycker en sån fin term som de har i USA och England. Unintentional art. Alltså det här när någon gör någonting så fint den bara kan, men den är en klåpare, ja, eller kanske,
ja, men amatör,
psykiskt utmanad. Ja. Så att det blir liksom... oavsiktlig konst av det på något sätt. Mm. Och sånt har jag samlat på jättemycket. Och det är ju alltså många, många hundra målningar och skulpturer och täljda saker.
Ja, jag blev faktiskt lite häpen när jag kom upp där och såg väggarna.
Ja, vad tyckte du om det då?
Nej, men alltså jag tyckte det var jättemysigt. Alltså ser ju väldigt trevligt ut och hade kunnat gå och detaljstudera många av de där tavlorna länge, men ja, det var lite oväntat bara. Jag hade inte väntat mig det här.
I alla år har du varit...
Du borde öppna ett litet museum här. Ja,
nej, det tror jag inte, men i alla fall. I alla år har du varit i det här rummet här och föga anade du vad som var en trappa upp.
Nej.
Min gömda hjärna. Eller någonting, eller en inblick i mina mest skrämmande skrymslen.
Men den här städningen,
ja,
den beror alltså, skulle man kunna säga, på coronan?
Ja, det gör den ju absolut. Jag har ju tänkt att jag ska göra den här städningen i flera år. Men sen har jag ju inte orkat liksom, för att i regel så jobbar jag ju som ett jehu och sen så är det liksom så här, alltså så kanske jag slutar jobba efter 3-4 dagar i Almedalen och så brukar vi kanske åka någonstans med familjen en vecka eller så och så kommer man hem och sen så har man ett antal veckor hemma. Och grejen med den här typen av städprojekt är ju att man måste ju ha ganska mycket energi när man går in i dem. Och det har man ju liksom inte på sommaren på det sättet. Då måste man ju få återhämta sig. Men den här sommaren, så har, liksom när den började, så var jag ju relativt utvilad redan. Och sen, men sen tror jag också det här är ju inte bara jag, det här är ju liksom en tendens i hela Sverige. Att folk, jag menar, jag har aldrig sett på vägarna så många lass med tryckvirke. Alla bygger altaner liksom.
Men det är också slut på många ställen. Slut hos leverantör, svårt att få tag i. Därför att ja, folk... Dels beror det väl på att folk har tid.
Ja.
Äntligen. Och att de faktiskt är hemma. Och också kanske att de har den här energin. För att de har haft en lugnare vår. Mm. Kanske än vanligt. Men också på att ju mer man är hemma, ju mer ser man ju hur bor jag, hur har jag det.
Det tror jag, att fokus förflyttas liksom från de här liksom kickarna eller liksom stimulansen man kan få någon annanstans till, liksom, till hemmet. Så att folk har ju börjat engagera sig. Det finns ju hur många tendenser på det som helst. Jag såg också, jag menar, jag har ju gjort mig av med hur mycket grejer som helst. Jag har ju liksom, hade en auktionsfirma här som hämtade 2 lastbilslass. Och sen har jag haft 2 antikhandlare här som har liksom hämtat varsin buss i princip. Och sen har vi kört, jag vet inte, 2-3 lass till olika loppisar. Och gissningsvis 6-7 varv till soptippen med grejer liksom. Och det är ju fullt på soptippen och fullt på vägarna med folk som åker med tryckvirke hit och dit. Och loppisarna är ju över liksom flödade av grejer som folk skänker för att de bara har börjat liksom röja hemma.
Men jag tror också att loppisarna är mer välbesökta än tidigare.
Det tror jag också.
För att det har jag ju sett, att det har ju blivit då en vanlig semesteraktivitet att åka på loppisrunda.
Gud, ja.
I när området.
Ja, och folk börjar upptäcka sina närområden på helt andra sätt också och åka på liksom. Och jag menar att snacka om liksom påverkan på Norrland, både på gott och ont liksom. Men jag menar, hur många i sina sociala medierflöden har man inte sett den här sommaren som helt plötsligt liksom lägger upp bilder från olika avkrokar i liksom Norrlands inland som de besöker helt plötsligt. Och, oj, det här var ju fantastiskt liksom.
Ja, och det är ju alltså folk från södra Sverige som när de inte kan åka utomlands eller det är krångligt och svårt, så åker de plötsligt i Norrland och verkar, som du säger, helt chockade över var det så här fint? Eller var
det här fanns.
Oj, ja.
Så det verkar ju, Höga kusten tror jag är verkligen...
Höga kusten har ju slagit alla, och Höga kusten ska jag säga, har ju gått bra flera år i rad, har man ju verkligen ökat, men i år har det ju, alltså det har ju varit köbildning i till exempel vid Skuleberget.
Ja. Alltså, och det är ju inte kul.
Otroligt trångt det har varit.
Och uppåt fjällvärlden så har det ju också varit problematiskt med alla som ska stanna och ta selfies med renkalvar som sen har blivit stressade och drunknat i älven. Och så här, det har ju varit liksom mindre trevliga konsekvenser av det också.
Och att de också har tvingats, alltså i vanliga fall är det ju på vandringslederna, så kommer man till en stuga och så kan man övernatta. Nu har man ju varit tvungen att planera och boka i förväg.
Ja, visst.
Nej. Det är ju inte, det är inte, hör inte till vanligheten att det är så mycket folk.
Men du har ju också, du är också en del av den här trenden, för du har ju köpt en stuga.
Ja, ett litet torp.
Ja.
Ja, och det är ju också, ja, det är ju coronan. Och det var ju i våras, och det är inte bara jag har köpt den tillsammans med mina barn. Vi snubblade över den av en slump och gjorde ett spontanköp för att den var så fruktansvärt billig. Alltså den kostade väldigt lite pengar.
Man kunde chansa liksom.
Ja, och så har vi ju haft det som vårat projekt under våren och sommaren. Så vi började på våren och åkte dit på helger och ibland på kvällar efter jobbet. och har ju också städat.
Ja.
Alltså vi har städat inomhus och utomhus. Jag har för första gången i mitt liv så här gått med röjsåg. Jag har vält träd med mina bara händer. Jag har eldat, jag vet inte hur mycket, alltså eldat upp gammal skit. Alltså vi har slitit ner masonitväggar och slaktat gamla möbler som har varit halvruttna.
Är det fint nu då?
Ja, det börjar ta sig. Absolut.
Det luktar ju ofta ganska tråkigt i sådana där gamla hus.
Ja, nu har jag inte känt det. Alltså det gjorde det ju från början.
Mm.
Sen har vi ju målat om inuti. Ja. Och nu när det är sommar så har man ju också, alltså man har ju öppet och det vädras och sådär. Så jag, ja. Det känns fräscht. Okej. Okay.
Ja. Och ni bor över och liksom...
Ja, ja.
Ja.
Ja. Och har en stor härlig tomt med potential för att börja odla.
Ja.
Börja så smått i år, men var lite sent ute där.
Mm.
Men, ja, men det är skönt att ha liksom dels att vi har haft ett projekt, och jag tänker också att vi har haft det här liksom gemensamma projektet.
Mm.
Jag och barnen har ju varit lite, alltså det skulle vi inte ha haft utan corona, men sådär.
Mm.
Och att någonstans att jobba med kroppen.
Ja.
Har varit väldigt, väldigt skönt tycker jag för mig. Jag
har liksom inte har du aldrig gjort det?
Men jag har liksom inte haft något sånt ställe som har varit liksom mitt, där jag har varit mer eller mindre tvungen.
Ja, men du har inte haft någon fas tidigare i livet där du liksom har haft stuga och hållit på? Liksom.
Nej,
du har aldrig.
Nej.
Och inte när du var barn heller?
Alltså, när jag var barn så då växte jag ju upp kring diverse gårdar och bondgårdar och sådär, men då var inte jag sprang omkring och lekte liksom.
Ja. Men du har ju ändå drömt om det här och pratat om det här länge, men att du har liksom tänkt att det skulle kanske vara uppåt liksom Junsele trakten sådär, eller?
Ja, det är ju inte riktigt Junsele, men motsvarande kan man säga.
Ja.
Lite närmare Sundsvall.
Ja.
Mm.
Ja. Det är fint.
Mm.
Det är en bra grej. Jag har ju en fäbod också där jag också håller på.
Mm.
Uppe på skogen. Där har jag inte kommit riktigt lika långt än. Men det blir nog fason på det. Jag kände att jag skulle behöva semester i x antal veckor till. För att liksom hinna med den här bizarra listan som jag har skrivit över saker som jag skulle vilja göra nu när jag ändå liksom är igång.
Men kan man inte lyckas klämma in sånt ändå då när det är corona? Och man kanske jobbar på ett annat sätt.
Jo, möjligt.
Eller?
Jag kan tycka att det är lite svårt att kombinera ändå. Och det där är väl liksom en liten grann en utmaning med att jobba hemma på något sätt. Att det är lätt att... Ja, men om man ska sköta sitt vanliga liksom journalistarbete hemifrån, så kan man liksom inte distrahera sig allt för mycket med andra grejer, kan jag känna. Liksom, utan man måste välja lite grann. Sådär.
Men, har du någon schysst arbetsrutin så för att jobba hemma?
Ja, det tycker jag nog att jag har. Jag är en person som skjuter upp saker. Skjuter upp deadlines och liksom sitter till klockan 4 natten innan lämning och sådana saker. Så har jag ju liksom alltid jobbat. Jag vet inte riktigt varför det blir så, men det är lite tråkigt. Men annars så är jag väl hyfsat disciplinerad ändå. Att jag liksom, men det är inte som att jag... En sak som jag har slutat med, det är ju att gå ut och sätta mig på mitt arbetsrum om jag inte har någonting konkret där att göra.
Har du gjort det förut?
Ja, men det tycker jag nog. Och det där är ju en... Jag intervjuade Eva Dahlgren för DN här veckan. Och hon har en arbetslokal som hon går till varje morgon klockan 8 och är där till klockan 5 och liksom sitter där och väntar på att låtarna ska komma till henne. Ja, och ibland blir hon frustrerad och då tar hon en promenad runt Söder liksom och kommer tillbaka, och så kanske det har hänt någonting. Men det där tycker jag verkar otroligt plågsamt faktiskt. Det skulle jag nog bara lida av, tror jag, därför att det är så många gånger som det inte händer. Och då sitter man där på något sätt. Sen består ju arbetet till väldigt stor del också av, jag menar, det vet ju liksom, det är ju videomöten och mejl och administration och logistik. I perioder har jag ju upplevt att mitt arbete till liksom 90% består av olika resebokningar. Liksom. Mm. Men så är det ju inte nu heller, för att jag reser ju inte längre. Eller nästan minimalt. Jag har ju gjort några jobb där jag faktiskt ändå har fått få ut och röra på mig. Jag har gjort ett jobb till septembernumret av tidningen Vi. Om människor som har liksom omvärderat sitt liv på grund av coronan, flyttat ut på landet. Och då fick jag ju åka lite till Värmland och Ångermanland och så. Så det var ju fint. Men annars har jag ju nästan bara varit hemma. Liksom. Mm.
Ja. Det var det jag tänkte om, det liksom, på vilket sätt det har förändrats av det. För jag kan känna att jag har blivit mer, nu är ju jag, alltså jag är ju anställd. Och har ju arbetstider, även om jag menar jag kan flexa. Det är väl ingen som bryr sig om jag jobbar 8-5 eller 9-6. Liksom, sådär. Men att jag ändå har, nu när det har blivit så att jag jobbar hemifrån i verkligen varje dag. Då har det blivit mycket viktigare för mig ändå att ha rutin. Som att klä på mig på morgonen. Mm. Alltså jag har ju kunnat sitta i liksom, ja, men pyjamas eller morgonrock. Fram till lunch och sådär. Nej, men nu har jag liksom kommit på det är viktigt. Jag måste gå upp, jag måste liksom klä på mig ordentligt. Känna mig liksom som att jag ändå ska till jobbet.
Mm.
Och att jag har blivit noga med att ta liksom raster.
Ja, ja.
Mm. För det har jag aldrig gjort. Alltså det, ibland blir det ju en spontan rast av olika skäl. Men nu har jag, ja, men jag ska ha en på förmiddagen, så ska jag ha en riktig lunch. Elva
kaffe typ.
Ja, och så ska jag ha en på eftermiddagen. Där jag gör något helt annat. Som kan vara, ta en liten promenad, sätta mig och läsa en, i en roman. Alltså någonting som inte har med jobbet att göra. Ringa och prata med mamma. Laga mat. Alltså stå och laga riktig lunch. Brukar jag inte heller göra jätteofta. Men det gör jag nu.
Ja, det verkar ju för övrigt också ha en sån sak som har exploderat. Matlagning.
Matlagningsintresse.
Ja, folk lagar mat så är det så härliga till. Och går upp i vikt, har jag förstått.
Det har jag gjort.
Jaha.
Jättemycket.
Ja. Jag har städat så mycket så jag tror att jag faktiskt har gått ner i vikt. Men annars, jag lagar ju så mycket mat annars också. Liksom. Men jag tänker på det här att, jag menar, du och jag är ju ändå personer med den typen av yrken som har erfarenhet av att arbeta ensamma och arbeta i hemmet liksom. Och det är ju en väldigt ny erfarenhet för väldigt många. Och som kanske inte är odelat positiv, det ser man ju också. Folk saknar sin kaffeautomat och folk saknar sina rutiner och folk saknar sina kollegor kanske, men väldigt många gör det också inte.
Jag skulle säga att det finns två ytterligheter och så finns det ju allt däremellan. Jag har ju sett flera som verkar må dåligt på riktigt. Alltså på riktigt må dåligt av att vara isolerad hemma. Eller, sen är det ju det att de kanske inte är isolerade. Jag skulle säga att det gäller kanske också sådana som har ganska små barn hemma. Som kanske inte bor så stort. Och som i det då ska försöka jobba. Och bli tokiga.
Ja, det är klart.
Sen den här har jag sett flera stycken som så här välkomnar att det ska fortsätta. Därför att de har framför allt upplever sig mindre stressade generellt. Alltså det här att slippa det här, vad det nu är, kollektivtrafik eller bilkör på morgonen och efter jobbet och all den tid och energi som frigörs bara av det, restiden till jobbet. Och det, den upptäckten, alltså jag tror det är väldigt svårt för många att tänka sig att de plötsligt ska lägga en och en halv timme om dagen på jobbpendling.
Ja, och det verkar ju också rätt överflödigt att ägna sig åt det när man kan slippa. Det har inte kommit så himla mycket analyser och forskning utifrån ett svenskt perspektiv. Det mesta som jag har läst har varit amerikanskt. Och där verkar de också liksom på något sätt leda utvecklingen lite grann kring det här. Men om man tänker på, jag menar, det var lite roligt, jag stötte på i våras, det var faktiskt, det finns ett, det kan jag tipsa om, det finns ett Twitterkonto som jag tror kanske automatgenererar eller också någon som sitter och gör det, men som tipsar om en statlig SOU om dagen.
Okej,
för oss, som, för oss verkligt perversa. Mm. Men då som av en händelse så tipsade det här kontot om den statliga distansarbetesutredningen som gjordes 1998.
Det är ju länge sedan.
Det vill säga 22 år sedan. Och det här är ju superspännande, och det här är ju någonting också som vi har varit inne på tidigare och pratat om. För det är ju något av ett mysterium att distansarbete inte har slagit igenom de här senaste då 22 år sedan. 22 år sedan den här utredningen gjordes. Trots att den tekniska utvecklingen då egentligen har möjliggjort det mer och mer för varje år som har gått. Men 1998 kan man ju säga att förhoppningarna pikade. De var så störst liksom. Jag menar, internet kom ju där liksom kring 95-96 på bred front.
Ja, det var ju det här när det var nytt.
Och man knöt en väldig massa förhoppningar till hur det skulle liksom rita om kartan. Och jag som skrev en hel del om det där då, liksom i mitten av 90-talet, och var i San Francisco och jag var på konferenser och jag intervjuade folk och liksom, det var ju en av de stora sakerna som internet skulle på det sätt som internet skulle förändra världen. Man tänkte att det här kommer öppna för handel och det här kommer förändra demokratin och sådär, och det har det givetvis gjort. Och internet har ju överlevererat på nästan alla punkter, men just när det kommer till distansarbete och den här liksom upphävandet av den fysiska verkligheten så har ju det inte skett.
Men det är ju så, den här digitala utvecklingen som vi har väntat på. Mm. Alltså, eller vi, men många har väntat, när ska det hända, när ska det lossna? Men det har ju funnits också något väldigt starkt motstånd mot det. Och det har ju varit allt ifrån liksom chefer som vill kontrollera sina anställda och därför måste de sitta på kontor. Alltså den typen av argument, till de här psykologiska argumenten om hur viktigt det är att ha arbetskamrater och ha någonstans att gå. Ja. Och för vissa är det ju det.
Mm. Visst, och det ska man ju inte förringa på något sätt.
Om, jag tänkte bara säga, om vi kopplar till det vi har pratat om i våran podd många gånger, att ja, men folk kan ju flytta till landsbygden, folk kan ju bo i Norrland och jobba på distans, varför är det inte fler? Vi har ju ställt oss den frågan så många gånger, men nu händer ju det, därför att nu är det ju, alltså, huspriserna går upp. Det har, bara häromdagen så kom det, var det mäklare i Höga Kusten som sa att de har aldrig haft så mycket folk på husvisningar någonsin. För nu, folk går hemma, omvärderar, alltså inte bara sitt boende utan kanske hela sina liv. Och inser att, ja, men om jag kan jobba hemifrån, då kan jag ju lika gärna köpa ett hus i Kramfors.
Mm. Jag tänker att... det här reportaget i Vi, då pratade jag med Charlotta Melander, du vet, hon är ju professor i nationalekonomi i Jönköping. Vi har nämnt henne många gånger också. Och hon är ju så här, hon har ju varit liksom Richard Floridas parhäst i Sverige och åkt till Kanada i flera år och jobbat med honom. Och också liksom framfört hans idéer om liksom den kreativa klassen och städerna och sådär. Och hon trodde väl liksom inte att det här skulle hända. Och jag är på ett strukturellt plan när jag böjde hålla med henne. Därför att jag tror inte, alltså ekonomin har inte förändrats. Förutsättningarna för ekonomin och för lönsamhet. Agglomerationsekonomin är fortfarande ett faktum, så att säga. Men det finns fortfarande så pass mycket att tjäna på att befinna sig i centrum, både för företagen och individerna. Så att liksom städerna kommer fortfarande vara motorer, städerna kommer fortfarande vara attraktiva. Men jag tror att om vi tittar liksom på det individuella planet, så tror jag att väldigt många fler tänker på det och väldigt många fler kommer kanske i bästa fall ha möjlighet att göra det.
Men sen finns, alltså, vi har ju också hur det ser ut rent realistiskt. Alltså, jag menar inte heller att nu kommer alla stockholmare att flytta norrut så här, men, och det finns ju inte heller obegränsat med hus på landet.
Nej,
alltså, även om vi pratar mycket om att det finns många ödehus och tomma hus och så där, så det finns ju inte hur många som helst. Och det är fortfarande ett faktum, tror jag, att det är svårt att få lån för att bygga nytt i inlandet.
Exakt.
Det går ju inte.
Och, exakt, och det är en del av den ekonomiska.
Också, där kanske det också kan ske en liten förändring.
Om huspriserna går upp och värdena på fastigheter stiger, så är det klart att då närmar man sig gradvis den punkt då ett nybyggt hus, när det är färdigt, faktiskt är värt det som det kostade att bygga. Och då blir det ju också mera möjligt att finansiera det.
Men det är inte heller bara alltså distansarbete, utan det jag tänker på är, ja, men nu kommer ju Amazon kommer till Sverige.
Ja.
Mm. Och att många människor som inte tidigare har liksom shoppat så mycket på nätet, som kanske aldrig har beställt hem en matkasse eller någonting, och sådana saker, som har börjat göra det. Eller att en väldig massa gymnasieskolor och universitet, helt plötsligt så funkar det med distansundervisning, men, inom områden där man inte har tyckt att det har gått bra
det, förut. Det är ju någonting som alla säger också, att just inom utbildningsväsendet så har ju liksom digitaliseringen, alltså det har hänt mer det här halvåret
än på 20 år.
Eller 10 år i alla fall. Men det är intressant med den här, jag kan tipsa om den om man har liksom nördintresse, men jag kan tipsa om den här utredningen från 1998, för att det är intressant ändå att se. Alltså, den ledde ju till och med fram till ett par skarpa lagförslag som handlade om skatteavdrag för arbete i hemmet till exempel. Och jag tror att det var någonting med arbetsrätten som stärktes eller något sånt där. Då var ju motståndet mot distansarbete eller decentralisering av arbetsmarknaden, det var ju framförallt från facket, intressant nog då. Därför de såg ju att det här skulle kunna leda till, om man inte har, det här tycker jag också är en sån ironi eller stelbenthet liksom på något sätt, för att om man tänker på hur arbetsmarknaden har utvecklats liksom bara så här, alltså jättekortfattat då, så var ju liksom, om man backar 200 år, så var Sverige då superagrart, alla bodde på landet. Sen kom industrialiseringen i mitten och slutet av 1800-talet. Och då började man först bygga liksom fabriker i anslutning till vattendrag och energikällor och råvarukällor. Och sen så befriade man sig från dem i takt med att fossilekonomin utvecklades. Men det var fortfarande så att man byggde fabriker och där fanns det maskiner, och då ville man ha arbetskraften i anslutning till fabrikerna, och det drev ju urbaniseringen. Och sen så har ju då arbetsmarknaden förändrats väldigt mycket, inte minst i Sverige ju, på grund av liksom vår utveckling. Och då har vi istället liksom först kontoriserat hela arbetsmarknaden, och det har blivit mindre jobb i tillverkningsindustri och råvaruindustri. Men arbetsmarknaden har fortfarande varit modellerad på liksom den här, på hur man strukturerade arbetsmarknaden under industrialismen, det vill säga att människor ska fortfarande vara samlade på en och samma plats. Och det där har ju då stärkt, kan man säga, både arbetstagarens och arbetsgivarens ställning på något sätt. Det har ju nästan varit som en del av den här, av Saltsjöbads andan på något sätt, att nu samlas vi liksom 600 personer i en fabrik, och sen så slåss facket och arbetsgivaren om makten på den här fysiskt avgränsade platsen. Och facket där på 90-talet var väl livrädda för, vad händer om de här 600 personerna istället är utspridda i en stad och sitter hemma och gör det här arbetet? Liksom, vad kommer då hända med vår maktbas? Och nu tror jag att det här fackliga motståndet, inbillar jag mig, är relativt litet, och det handlar ju också om att facken är så försvagad idag, så att det liksom var den här man kan väl säga att arbetsgivarna har ju också vunnit den här kampen lite grann. Men ironin är ju ändå liksom att, som man inte kommer ifrån, liksom att under de här senaste 20 åren, när det har blivit lättare och lättare att arbeta hemifrån eller att decentralisera arbetsmarknaden, så har ju det motsatta skett. Och då kommer ju de här uppgifterna från USA in, som är så himla intressanta, där man kan se att de här stora techbolagen, som de senaste då liksom 10, 15, 20 åren har investerat enormt mycket i infrastruktur och i fastigheter och i prestigefastigheter på prestigeadresser.
I San Francisco.
Ja, San Francisco eller New York eller Seattle eller var det nu är någonstans liksom. Nu helt plötsligt säger till sina anställda att när det här är över så behöver ni inte komma hit längre. Ni kan jobba varifrån ni vill. Bo vart sjutton ni vill och ni kan jobba. Och det är ju en enorm förändring. Och kul, förlåt att jag verkligen för du får avbryta
men
mig.
Det här, men just det här, det ser man ju i Sverige också. Alltså fler och fler som börjar börjar fundera på varför ska vi betala massa dyra pengar för kontor som ligger bra eller ligger i innerstan eller bara kostar. Alltså, det är ju det att kontoren är ju en stor kostnad ofta för arbetsgivare.
Enorm, ja. Och här säger ju Charlotta Melander då i och för sig att jag menar, för att allt det här vilar ju också på den här, eller det hänger ju ihop med den här idén om liksom den kreativa klassen och de attraktiva städerna och sådär. Och det där har ju varit liksom att ja, men, techföretaget A har velat befinna sig på den här adressen därför att i anslutning till den här adressen så finns det så attraktiva boenden och så attraktiva matupplevelser, nöjen och shopping och kultur, så att för att få den här arbetskraften så måste man befinna sig på den här platsen. Och det säger hon att det kommer inte förändras därför att den här kreativa klassen kommer fortfarande att vilja ha den här valfriheten då.
Men menar hon då att det fortfarande kommer att vara så att den här attraktiva platsen kommer att innehålla några hundra skrivbord där folk ska tvingas sitta? Eller kommer man att ha kvar lokaler men använda dem på ett annat sätt och till någonting annat?
Det pratade vi faktiskt inte om, men det tror ju jag. Jag tror ju att det kommer kanske då liksom också accelerera förekomsten av den här typen av så här co-working spaces och liksom kanske kontorshotell där folk jobbar hemma men träffas på möten, har after work och det blir mer kvalitativt liksom. Men om man tittar på de här liksom artiklarna som jag läst i USA så är det också ganska intressant, därför där säger de så här, att det här kan ju verkligen rita om arbetsmarknaden och att det, alltså, för det här är ju också en möjlighet för ett företag som Twitter då, till exempel, att nu är de ju då inte...
Nu kan de rekrytera i hela världen.
De kan rekrytera i hela världen och det har de inte kunnat tidigare. Så det är ju bra. Och sen så kan man ju
det
också
gäller
flytta...
ju även många svenska företag som kan ha haft svårt att hitta rätt arbetskraft.
Ja, och det är klart att säger man också upp ett kontor på Manhattan som kostar 20 miljoner dollar i månaden, så kan man flytta de pengarna till humankapital istället. Vilket ju då tyvärr, och det måste man väl säga att hela 1900-talet har varit ett bevis på att varje gång liksom ett tekniksprång har skapat ett mervärde eller ekonomiska marginaler så har ju alltid företagen och arbetsgivarna tagit hand om dem. Det har ju inte blivit som att arbetstagarna har fått mera pengar. Men man kan nog tänka sig att arbetstagarna blir fler på Twitter. Om man då liksom tänker sig att man kan spara 20 miljoner dollar i månaden på ett kontor.
Men här har vi också den här besparingen i när människor slipper den här stressen. Som det ändå är för många, inte alla. Men jobbpendlingen, sitta på arbetsplatsen också. Det här, alltså, alla öppna kontorslandskap som stressar folk och gör dem mindre effektiva och så. Att man kommer att få friskare arbetskraft om de får styra mer. Och det handlar inte heller bara om att sitta hemma. Vissa kanske vill sitta på ett café, vissa vill gå till kontoret. Alltså man kan göra hur man vill, men att den arbetstagare som då får större möjligheter att påverka sin egen arbetssituation också kommer att hålla sig friskare och orka lite mer. Och på så sätt blir en vinst för företaget.
Det tror jag absolut.
Men sen, måste få slänga in den här grejen nu innan jag tappar bort det. Det här känns ju ändå så här otroligt medelklassigt att stå och prata om. Är ju ändå, ja visst, arbetsmarknaden är förändrad och det är många som jobbar på kontor. Men hur, om nu säger vi kontorsarbetare av olika slag i olika branscher från och med nu i högre utsträckning kan jobba hemifrån. Det är också en sån här, det kan ju vara en besparing för folk att alltså, slippa kostnaden för att ta sig till och från jobbet. Du får inte göra avdrag för hela den liksom.
Nej.
Och besparing i tiden och komma och må bättre och ha lite mer fritid och sådär. Hur påverkar det liksom klassförhållandena? Alltså jämfört med då undersköterskor, busschaufförer, alltså alla människor som är centrala för att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner och som inte har och inte heller kommer att ha någon möjlighet att styra på det sättet. Det är liksom skillnaderna mellan de här grupperna. Ser jag en risk att de kommer att öka ännu mer i livskvalitet mått mätt.
Ja visst, så är det ju såklart. Ja, det är... Verkligen, och det ser man väl också som en konsekvens av digitaliseringen på olika håll. Liksom till exempel, jag menar, kulturen till exempel, när kulturen digitaliseras och liksom man måste söka upp den själv kanske, så istället för att den är uppsökande eller finns i samhället, ja då är det många grupper som inte hittar den. I skolans värld är det ju också helt uppenbart så att det liksom studiemotiverade elever med ordnade hem och en bra hemdator liksom, och en skön kontorsstol har ju såklart gynnats av liksom, eller inte gynnats men kanske klarat den här perioden liksom, eller för gymnasieeleverna under våren, klarat studierna mycket lättare än de som har liksom ett superrörigt hem eller inte liksom har studievana på samma
tänk,
sätt. Liksom.
Tänk alla som inte ens har eget rum.
Ja.
Det finns många som inte har det, som kanske ska dela med ett syskon som också ska plugga hemifrån. Ja.
Nej, det där är verkligen sant. Det är verkligen sant.
Så det tänker jag att jag ville bara säga det, för jag vill inte att våra lyssnare ska tro att jag är så här helt omedveten om att det här inte gäller alla bara för att jag har det så.
Nej. Nej, men så är det. Och det gäller ju kanske också väldigt mycket i norra Sverige. Man kan tänka sig att, för vi har ju en betydligt högre andel liksom arbetsplatser i råvaruindustri, skogsnäring, tillverkningsindustri och olika typer av arbeten som kräver fysisk närvaro. Och det är väldigt mycket transport och det är liksom sådär. Så att,
och... alltså sen finns det ju också, det finns ju välbetalda yrken som också måste vara på plats. Alltså läkare, advokater, men, alltså de har väl i och för sig delvis kontorsarbete, men rättsväsendet sådär. Men då kompenseras ju de med att faktiskt tjäna rätt bra jämfört med undersköterskorna och långtradarchaffisarna.
Som ju för övrigt borde ha högre löner.
Ja, verkligen.
Kan man ju tycka.
Jag har ju upprörts över detta i sommar att undersköterskorna i Västernorrland, inte bara undersköterskorna, sjukvårdspersonalen i Västernorrland är den sämst betalda i hela Sverige.
Oj. Vad beror det på då? Dålig ekonomi i regionen?
Ja, fast problemet är ju att vi har ju också det högsta användningen av stafettpersonal och lägger ju ohemula summor på stafettpersonal istället för att kanske, som jag har upprepat i ledartexter om och om igen, betala högre löner till anställda och förbättra arbetsvillkor, eget inflytande. Och arbetsmiljö, så kommer ju behovet att minska av stafettpersonal. Då kommer ju folk att, det kommer att bli en attraktivare arbetsplats. Som det är nu så är det ju, det är inte som att den, om du jobbar som läkare i Stockholm eller Umeå eller vad det nu är, känner att Västernorrland, dit vill jag jobba. Det verkar spännande och kul.
Men jag har frågat så många om varför man inte agerar på det här sättet. Därför att alla regioner verkar ju tycka att det är bedrövligt med stafettpersonalen. Och man vill komma ifrån det. Men man vill samtidigt inte höja lönerna för de fast anställda. Vilket ju också leder till att det blir en jättekonstig situation. Så jag hade en kompis som åkte upp och jobbade, tror jag, 8 veckor eller sånt där i en mindre ort i Norrlands inland. Och via liksom en så här bemanningstjänst. Och tror jag tjänade 45 000 i månaden som sjuksköterska, vilket ju är en bra lön, verkligen. Men gick då jämsides med fast anställd personal som var bosatt på orten, som tjänade 26 000 i månaden. Mm. Det blir ju ganska dålig stämning av det,
ja,
tycker jag.
Ja.
Alltså det blir ganska konstigt. Och då skulle man ju istället kunna tänka sig att om man så här höjde lönerna generellt till 34 000 i månaden, mm, så kanske man skulle kunna liksom få mer heltidsanställd personal.
Inte bara kanske.
Men det vill man inte, av olika skäl. Det sitter fast där.
Sen är det ju faktum så att eftersom det här ändå har varit en debatt och varit ett problem, så är det ju många regioner som ändå har jobbat målmedvetet med att få ner antalet och som lyckas också i högre eller lägre grad liksom, att göra sig mindre beroende. Men det är extra svårt då på vissa ställen.
Ja. Ja, men det var bra att det här perspektivet kom in. Jag tänkte på det själv också, men det blir ju ofta så att, jag menar, även om vi har pratat om det och vi är medvetna personer, så blir det som att man fastnar i det här med den potentiella inflyttningen. Liksom att, den är alltid på något sätt så mycket värd i jämförelse med liksom livskvaliteten för de redan bofasta på något sätt.
Ja, och det har vi också varit inne på. Hur ungdomar som väljer att stanna kvar känner att de inte uppskattas. Men däremot, ja, om någon väljer att flytta tillbaka, så blir de någon slags ortens hjälte. Sådär. Det, ja, är ju,
nej, det är inte okej. Okay.
Riktigt sorgligt faktiskt. Ja.
Men sen behöver vi ju de här, alltså vi behöver ju inflyttarna.
Självklart, och vi behöver ju att folk liksom flyttar. Men det här tänkte jag också på, apropå digitaliseringen och det här med universiteten. Det är också en bra grej för landsbygden. Mm. Alltså de här som inte, alltså för att det är långt att flytta, för att det kanske blir ett stort steg för att plugga.
Mm.
Och kanske inte vill det, men som nu ges möjlighet att faktiskt studera på distans fast man bor kvar på en liten ort i inlandet. Och jag hoppas att man lyckas, alltså det är kanske framförallt på gymnasieskolorna, att liksom lyckas sprida den här informationen och uppmuntra gymnasieeleverna att du måste inte flytta till Uppsala. Liksom. Du kan bo kvar här,
precis,
och gå
och
den här kursen.
Det finns ju ett exempel, alltså, det finns ju en rad exempel runt om i landet med sådana här liksom, alltså, centrum för flexibelt läranden eller liksom distansarbeteshubbar och sådana saker. Och det var inte det dessutom ett av förslagen i landsbygdsutredningen?
Och det har
och
ju
att
också,
det ska bli fler också. Mm. Men det, där tänker jag ju också att den här, liksom, det här språnget i digitaliseringen, det där kan det nog liksom ha lossnat en hel del. Det har ju också funnits ett enormt motstånd jättelänge till exempel, och det har ju varit ett argument för nedläggning av byskolor runt om i Norrland till exempel, att nej, men vi kan inte få en lärare i franska eller det är jättesvårt att hitta en lärare i kemi eller så liksom. Men och då har man ju liksom, många har liksom stångat sig till huvudblodet och sagt, ja, men vi kan ha den undervisningen på distans. Vi kan ha en lärare som sitter någon helt annanstans.
Det är ju förbjudet enligt lag.
Ja, men orsaken till det är ju helt gåtfull.
Ja, och det kommer ju att ändras nu. Ja. Det är ju, för det är ju, jag har väl pratat om honom förut, om Ådalsgymnasiet, Ådalsskolan i Kramfors.
Mm.
De har ju vid flera tillfällen genom åren brutit mot lagen, också för att visa på det idiotiska i den. Så att deras elever har kunnat få undervisning, ja, men i språk, i hemspråk också. Mm. Som ju kan vara jättesvårt på landsbygden och sådär. Och det är ett lagbrott, men det blir ju också så uppenbart hur fel lagen är. Mm. Och där har de ju också fått det att fungera. Och har ju även fått distansundervisningen har ju fungerat väldigt bra just där, för att de har varit förberedda och hade redan rutiner för att jobba på det sättet.
Ja, ja, men ljust och fint, eller hur? Eller, alltså, ja. Så här, men jag har nog faktiskt ändå känt mig betydligt mer liksom positivt inställd till framtiden. Men sen är det såklart att det här gräver ju hål i både statskassan och i kommunkassor och regionkassor, såklart liksom hela den här krisen, och vi har liksom en sänkning av BNP och,
men det kan vi ta liksom nästa.
Ja, precis. Men överlag så tycker jag att det är bra. Jag skulle fråga dig förresten, är det många som har hört av sig till dig med liksom tips på platser att besöka i Norrland?
som hört av sig till mig.
Ja.
Nej, jag tror folk tror att, alltså som vill ha tips, ja, menar du? Ja, ja, jo, ja, det är det.
Ja.
Jag har skrivit många, många långa meddelanden, ja, i Messenger om,
ja,
åk hit och åk, ja, dit och här ska du stanna och käka. Och
ja.
Framför allt...
Simon, jag har känt mig som värsta resguiden.
Ja, kustvägen upp till Sundsvall och så Höga kusten, mm, i allmänhet och ja, även lite...
Det är du som har skickat alla till Höga kusten, så...
Nej, men det är folk som har, alltså det är folk som har sagt att vi tänkte åka ungefär hit.
Mm.
Och de hör väl kanske av sig till mig för de vet att jag bor nästan i Höga kusten. Liksom.
Ja.
Det är ju ändå mitt, det är ändå mitt län, det är mitt område. Jag jobbar ju i Höga kusten.
Ja. Jag har ju ironiskt nog aldrig rest så lite i Norrland som under den här perioden. Jag gör ju det jobbet annars, men nu har jag liksom inte gjort det. Så jag har ju liksom typ inte åkt omkring nästan någonting.
Låt mig säga så här, det här är första gången sen coronan bröt ut som jag är utanför Västernorrland.
Är det sant? Vågat. Men det är i alla fall inom 2 mils eller 2 timmars gränsen att åka,
ja,
hit.
Ja, så att, och den gäller ju inte heller längre.
Nej, nej, just det. Men ändå. Men om man tänker sig. Mm. Ja, du tar med dig smittan över länsgränsen.
Mm.
Men jag tycker att det där har varit roligt. Jag har också tipsat en rad personer som har hört av sig. Nu ska vi åka på bilsemester i Norrland. Vad ska vi se? Liksom, så här. Det är inte alltid så himla lätt, tycker jag. Liksom, men... Jag tror jag har skickat 3 olika sällskap till Malmberget. Det har varit lyckat.
Mm.
Så här, folk som tänker att nu ska vi åka till Kiruna och titta på stadsomvandlingen. Och då har jag sagt, nej men skippa det. Åk till Malmberget istället. Och så har de gjort det och hört av sig och varit helt chockade. Liksom, att det finns en sån här plats i Sverige med en sån här otroligt genomgripande samhällsförändring som inte är rapporterad nästan.
Mm.
Så det, är ju, det har ju varit roligt, tycker jag.
Ja, sen har jag ju sett folk som bara är chockade över hur ljus det är på kvällen.
Ja.
Eller?
Ja.
Men det är ju fint. Alltså, nu låter det nästan lite spefullt här. Det är bara det att det kan kännas lite så här. Ja, men hallå. Vi har ju försökt att sälja in det här i så många år. Eller i hela mitt liv har jag försökt att sälja in det. Och folk har bara, Norrland, alltså varit ganska hånfulla om det.
Ja.
Och nu när de upptäcker det så, wow.
Ja.
Det är dubbelt på något sätt, min känsla för det.
Ja, det är dubbelt för mig också. Därför att jag har ju också älskat Norrland så mycket just därför att man får vara i fred liksom.
Ja.
men det kommer, alltså det kommer man ju för sig väldigt snart. Alltså jag menar, nu slutar ju semestertiden liksom, och jag menar, tar man en sväng i oktober så kommer det garanterat vara väldigt tomt igen liksom. Men det är klart att det är lite, det tycker jag gör lite ont på något sätt att läsa om hur fullt det har varit överallt. Liksom, ja, att det är så
också
här.
Allt som kommer med det i form av nedskräpning och ja, kanske inte alla är så aktsamma om naturen när det rör sig och så. Det är ju såklart tråkigt. Men ändå tycker jag det är fint. Om jag ska summera så tycker jag det är bra att folk upptäcker.
Ja, ja. Oh, ja. Visst, så är det verkligen. Det är härligt. Hade du något, jag tänker vi kan runda av.
Mm.
Har du något kulturtips?
Det har jag.
Mm. Ett hejdundrande.
Ja, och det är ju alltså Sveriges Radio, P1, eller appen, Radioföljetongen. Rolf Lassgård läser Kerstin Ekmans Händelser vid vatten.
Mm.
Det kan vara bland det mest magiska ljudboksinläsning jag någonsin har hört.
Mm.
Har du lyssnat på det?
Jag har lyssnat på ett avsnitt av En slump i bilen. Jag är kompis med Rolf Lassgård på sociala medier. Han skrev i våras sådär helt överlycklig. Jag tror att han kanske hade fått inställda filmjobb och sådär liksom. Och att så här, jag har fått världens bästa coronajobb. Nu ska jag gå till en studio i Gävle och läsa in min favoritbok. Mm. Och som han har gjort det.
Som han har gjort det. Alltså det är en av mina favoritböcker också. Jag läste den första gången, jag var tonåring, liksom, tyckte att den var fantastisk. Ja. Och en av få romaner också som jag faktiskt har läst om sen. Och så började jag ändå lyssna på det här, alltså för att radion stod på. Och helt plötsligt så har ju den här romanen en ny dimension.
Mm.
Alltså han inte bara läser den bra, men han tillför ju någonting. Han har ju också, han har rätt dialekt för det.
Ja.
Det är ju Jämtland sådär.
Ja. Fast utan att överdriva.
Nej, det är ju nej ingen... men han spelar ju inte. Nej, han är ju bara, han är ju sig själv.
Ja.
Och det är så...
Men det är en tonträff utan dess
like. Ja, men precis. Det är så exakt, verkligen. Mm. Jag rekommenderar verkligen den. Och den ligger ju liksom i appen. Den kommer att ligga ett tag. Och de har också satt ihop alla avsnitt i klump. Så att man kan lyssna på typ kapitel 1-12 i ett sjok. Liksom, om man vill det. Och så här. Så att det tycker jag verkligen ni ska göra.
Bra tips. Bra tips är ju också att läsa den. För att den är ju också... Om man inte vill lyssna på ljudbok. Men den är ju så väl värd att läsa om. Jag läste om den själv för... inte så väldigt länge sedan. Kanske ett år sedan. Eller ett och ett halvt år sedan. Eller sånt där. Jag tycker den var ännu bättre än vad jag kommer ihåg.
Mm. Men om man är en person som har väldigt svårt för ljudbok. Då kan det här vara ett sätt att förstå vitsen med det. Skulle jag säga. För jag har alltid haft väldigt svårt för det. Men det här är ju...
Ja, det är hög kvalitet.
Jag kör alltså, varje kväll när jag ska sova så... slår jag på ungefär där jag var liksom.
Ja, jag kan absolut tänka, även om jag har den i ganska färskt minne, ska jag absolut tänka mig att lyssna på den igen. Den ska nog faktiskt bli film nu till slut, har jag hört rykten om. När jag läste den för ett och ett halvt år sedan så gick jag tillbaka, liksom i pressarkivet och kollade så här, men vad skrevs om den och så. Den var ju en monumental succé. Och det var ju någon som då köpte filmrättigheterna och som liksom förberedde, det var manusarbete och casting och sådär, och sen så vart det ingenting. Men nu tror jag att filmrättigheterna liksom har vandrat vidare och att någon är på gång att utveckla den igen, tror jag.
Hoppas det är någon bra, för jag kan verkligen, det skulle kunna bli en otroligt bra film också med rätt personer.
Precis, det är bra.